Tack för välkomnandet hit, för möjligheten att vi får besöka er. Vad märkligt, jag har rest i det här landet kors och tvärs, norr till söder, öster och väster i 50 år och lyckats undvika Landskrona. Men det har varit snudd nära flera gånger. Så jättefint och trevligt att vi får mötas här idag och vi får möta er. Ja, då ska jag berätta då för det som du redan nämnde. Vi bor i Vaggeryd. Och den här brodern här, han kommer från Klevshult. Det hör till Vaggeryds kommun numera. Efter alla sammanslagningar som var för ett antal år tillbaka. Mörka Småland. Och ibland blir det ljus i Småland också. Och visst, det är väckelsebygder både här och där. Men man kan inte leva på gamla tider och gamla väckelsetider. Utan det underbara är ju att Gud går fram idag. Och det är ju vi som lever idag, eller? Det är nuet som gäller. Och Jesus Kristus är densamme igår och nu och för evig tid. Och jag tror Herren tänker så här, att vi ska också leva i nuet. Inte bara leva på det som har varit eller tänka så här någon gång i framtiden. För det är nuet som gäller. Och då är det underbart att få säga till varandra. Idag verkar Herren, idag går Gud fram. Idag möter han människor som längtar efter honom. När jag reser så där, ibland är jag i Finland också. Och predikar, jag är finlandssvensk som ni kanske hör på uttalet redan. Ja. Då frågar folk så här, är det väckelse i Sverige? De är nyfikna. Hur har ni det i Sverige? Är det väckelse? När jag har varit i Finland och kommer hem till Sverige, ja, då frågar folk, är det väckelse i Finland? Och vad svarar man på det? Jag är lite för diplomat, så jag brukar säga så här. Ja, vi har nog inte någon landsväckelse varken i Finland eller Sverige. Jag menar så hela landet är berört. Nej, men ändå har vi någon sorts väckelse. Det vill säga, Herren fortsätter och frälsar människor, individer. Och vår upplevelse när vi är ute och predikar och reser och möter människor och församlingar. Mogna frukter som kommer. Människor mognar för frälsning. Och det är fint det här med evangelisation och tanken ni förde fram här. Att Landskrona ska vinnas för Jesus. Absolut. Och jag tror här är människor i Landskrona som mognar för frälsning. Mm. Och så kommer de som mogna frukten när tiden är inne. Amen. Och de är Ann-Charlotte och jag. Vi är jätteglada när vi är ute, för nu och då så står människor där och vill bli frälsta och möta Jesus. Ja, men tänk på den där festliga tillfället. Då var vi ända uppe i Umeå. Det är långt borta, ska ni veta, Umeå uppe i norr. Och ett av mötena där, så när vi har gett inbjudan, står där plötsligt en man. Och så frågar jag, vad önskar du då? Då visar han med handen ner i publiken och säger, där sitter min hustru, sa han. Hon är frälst. Och det är världens bästa kvinna, sa han. Men jag är inte frälst. Och så säger han så här, men idag är jag berörd. Så nu vill jag bli frälst. Och jag har tänkt på det här ordet många gånger. Nu är jag berörd. Det är ju det rör sig om, eller hur? Att Guds ande får röra vid människor och ta tag i hjärtat så man blir berörd. Jag tänkte vi skulle ha ett sånt här, få vara med om ett sånt här möte idag också. Men jag menar, vi vill ju inte bara sitta av för att vi brukar gå i kyrka, eller, utan vi vill bli berörda av Herrens ande. Eller? Ska vi be om det och resa oss en gång till? Jag ber min hustru komma här och så vill hon leda oss i en enkel bön här. Och så ska vi tacka Jesus att vi blir berörda idag av Guds ande. För Herren vet om vår längtan idag efter att möta Jesus.
Ja, Amen. Ja, Jesus, vi bara tackar dig, Herre, för att du är här mitt ibland oss, Herre. Halleluja. Tack, helige Ande, att du är här, att du vill beröra våra hjärtan idag, helige Ande. Och tack för det ord du har lagt ner i Henrys hjärta, Herre. Att låt det få verka på våra hjärtan, Herre. Vi tackar dig, Jesus. Vi prisar dig, Herre. Tack för vad du vill göra i den här bygden, Herre. Att du vill frälsa och förvandla människors liv, Jesus. Låt ditt rike ha framgång, Herre. Vi tackar dig, Jesus. Amen.
Amen. Amen. Varsågoda och sitt ner. Jag kanske får skylla på vår hemgångna broder Sten-Ove Glennemo att jag är här, eller att vi är här. För jag tror det var han som knöt kontakten. Sten-Ove, han var vår goda vän och vi saknar honom mycket. Men å andra sidan, vi kan inte missunna människor som går hem till Herren. Vi kan inte det. Utan vi får inte kan vi gratulera dem heller, men vi kan säga tack gode Gud för deras insats. Och tack att de nu är hemma hos dig. Herre, nu tackar jag dig för den här församlingen och för den här dagen och tillfället när du kommer oss så nära genom din gode heliga ande. Och när andra du välsignar, så går du inte mig förbi, Herre, utan du ger mig det ord som bär livet inom sig och ger oss förnyelse och ger oss styrka och vägledning och kraft. Så jag tackar dig för den helige, gode ande över oss alla idag i Jesu namn. Amen. Det kom till mig en text i Matteus evangelium för det här mötet idag. Och jag ber att ni följer med till Matteus 15. Och så ska vi läsa ifrån 32 versen där. Matteus 15 och 32. Det gör mig ont om dessa människor. De har redan varit hos mig i 3 dagar och har inget att äta. Jag vill inte låta dem ge sig iväg hungriga. De kan duka under på vägen. Lärjungarna frågar honom, var ska vi här i ödemarken få så mycket bröd att vi kan mätta så många? Jesus sa till dem, hur många bröd har ni? De svarade, 7 bröd och några små fiskar. Då befallde han folket att slå sig ner på marken. Han tog de 7 bröden och fiskarna. Han tackade Gud, bröt bröden och gav dem åt lärjungarna. Och lärjungarna gav åt folket. Alla åt och blev mätta. Och man plockade upp de överblivna styckena, 7 korgar fulla. Det som hade ätit var 4 000 män och förutom kvinnor och barn. Och sedan han sänt iväg folket steg han i båten och kom över till Magadans område. Du vet, det finns ett annat liknande tillfälle som också beskrivs i evangelierna. Den gången var det 5 bröd och 2 fiskar. 5 000 män förutom kvinnor och barn. Så här är två olika tillfällen, syns det mig. Nu spelar det ju ingen roll för vår Herre hur många det är. Eller? Jag menar, eller hur många bröd det är. Eller hur många fiskar det är. Det verkar inte göra någon skillnad. Inte alls. Och det här är det fenomenala med vår Herre. För i motsats till oss människor, och det visar ju att vi är inte gudar, fast vi har gudomlig natur. Men Gud är Gud, eller? Aha. För när du och jag ska beräkna någonting, och det är väldigt bra att beräkna, det står till och med i skriften att ska man bygga ett hus så ska man beräkna kostnaderna. Så det är mänskligt och det är klokt och det är bra att räkna. Hur många är vi? Hur stora är tillgångarna? Jo, ja, det är lite sunt i det, eller hur? Men när man då räknar med Gud så får man ta in ett annat räknesätt. Hur är det det heter i en sång vi brukade sjunga ibland? Räkna med Gud, för han gör det omöjliga. Det är skillnaden mellan mig och Gud, och den är oerhört stor. Ja, så här är det med oss människor. Vi är precis som lärjungarna här. Vi ser på den stora folkskaran, vad många det är. Och så ser vi på de här bröden och fiskarna. Och så säger vi, men det här går inte. Det finns ingen möjlighet. Det här räcker inte till. Jag tror jag får ge upp, alltså det här kommer inte att fungera. Men så kommer himmelens räknesätt in. Och då säger mästaren till lärjungarna så här. Vid andra tillfället med bespisningsunder så sa han det. Hör ni, ordna folket i matlag. Vi ska ordna middag bortom nu nämligen här. Och hur ska det gå till? Vi har ju bara. Känner du igen det här uttrycket? Har bara. Eller vi är bara. Och vi har bara, och så räknar vi sunt och riktigt och mänskligt med vad vi kan. Och så kommer vår Herre plötsligt och så säger han, nu tar jag brödet i mina händer. Halleluja. Glöm inte det. Det står, han välsignade brödet och han välsignade fiskarna. Och sen sa han till lärjungarna vid ett tillfälle, varsågoda, sätt igång och börja dela ut. Hur kändes det att vara en Petrus, tror du? Eller en Andreas? När jag får en liten bit bröd i handen och så får jag lite fisk i handen och så är det tusentals människor. Har du varit i den situationen någon gång? Jo, jag ska inte det, inte jag heller på det sättet. Men någonstans kände jag vid ett tillfälle, då befann jag mig i vår mission i Tanzania, i Afrika. Och där vill de ordna sådana så kallade crusade-möten. Där fick jag en kväll denna känsla. För det var tusentals människor samlade. Och här ska jag komma, en enkel predikant och evangelist från svensk Finland via Sverige. Och så ska jag predika för de här skarorna av människorna. Som de vill se mirakler ske. De vill höra Guds ord, de är hungriga. Och djävulen, han predikade för mig på vägen upp till estraden. Och han sa, men du har väl inget att komma med? Ja, det var precis som att se fem bröd, två fiskar och här är skaror av människor. Men då påminner den heliga ande mig om att Gud är med. Och det är väldigt bra, för hans namn är Immanuel. Och det underbara hände för den här predikanten och evangelisten. När jag kom upp där så blev jag plötsligt ett lejon. Vet du varför? Jo, därför att Guds ande sa, du har ett levande evangelium och jag har välsignat det. Förstår du vad jag säger? I oss själva har vi liksom, vadå? Vi tittar på fem bröd och två fiskar. Ja, men det här räcker, vi kommer ingen vart. Och så kommer den goda heliga ande, halleluja. Ja, vi fick en fantastisk kväll den kvällen. Och några tusentals människor tog emot Herren till frälsning. Och vi bad med sjuka och vittnesbörden kom. Och Gud var där. Därför att han välsignade det hela. Hörrni, så är det för oss att vara människor. Så är det för er här i Landskrona, i er tjänst för Herren. Så är det för oss när vi ska ut och vittna. Många gånger så känner vi, ja men vi har ju inget egentligen. Det är bara fem bröd, eller i det här fallet sju bröd och några små fiskar dessutom. Och så kommer Gud in i bilden. Halleluja. Räkna med Gud, för han gör det omöjliga. Nu ska jag berätta en fascinerande story för er. Det är möjligt. Jag är inte säker, men jag kanske berättar om den i någon av de här böckerna. Och det är faktiskt, du är väl född i Finland kanske? Eller? Kommer du från?
Lappland.
Från Lappland? Finska Lappland? Finska Lappland? Ja, kära någon. Då vet du ju vad Jakobstad är. Pietasaari. Ja. Hörni, jag en gång i min ungdom var jag evangelist i den där staden Jakobstad i Österbotten i Finland, i Betania-församlingen. Det glömmer jag nu, det ska jag inte tala om. Men, nu ska ni höra. I den samma staden fanns en liten baptistförsamling. Nu ska ni veta att när jag då var predikant och ung evangelist där, då arbetade jag i pingstförsamlingen. Så vi tittar lite ner på baptisterna. Hallå, det här är 1960-talet ska ni veta. Och då var vi pingstvänner, vi var så högt uppe så vi tittar ner på baptisterna. Hallå, ärligt? Var det så? Ja, det var lite så. Och jag ber om ursäkt för det. Jag var inte skyldig. Men jag blev senare mycket bekant med dem i baptistkyrkan. Och lärde känna dem också. Du, tänk er nu, ett gammalt bönehus. Ja. De allra flesta är gamla i församlingen. Mänskligt sett efter några år så är det slut arbetet. Men det fanns också där en skara, vet du, som visste bönevägen. Jag vet att de där vännerna, de ropade till Herren. Och de bad. En del fastade. Och skaran smalt ihop mer och mer. Men de väntade på ett gudsingripande. Föredettare, man kallar dem A-lagare. Alltså det första klass A-lag. A-lagare. Vart frälst ungefär 3 månader, denna mannen. Han kommer in till baptistkyrkans ordförande och så sa han: hörru du, sa han, Gud har sagt till mig, jag ska bli er nya föreståndare. Ordförande sa att jag höll på att ramla av stolen. Men han ville inte slå ner modet på den här nyfrälsta mannen, så han sa: du får komma hit på söndag och vittna i vårt möte, så får vi se. Du vet det här, så får vi se, det är som ett gummiband, vet du. Så får vi se, det är töjbart. Denna mannen, nyfrälst sedan 3 månader tillbaka, före detta alkoholist, han kom och förunderligt, ingen begriper det, men där var plötsligt 3 ofrälsta med i förmiddagsgudstjänsten. Alla 3 tog emot Jesus till frälsning. Okej, sa de, du får komma nästa söndag också. Och kan du tänka dig, väckelsen bröt ut. Och de som kände den storyn, vad som hände då, får bara säga, ett Guds mirakel händer. Och jag fick själv vara där och predika i det där skeendet. Och jag vet vilken förunderlig atmosfär. Jag minns bara lördagskvällens möte, 11 stycken blev frälsta. Och de levde i det. Efter bara någon tid så bygger man en av de finaste kyrkorna i hela Jakobstad. Och hela församlingen får en stark, stark väckelsetid. Så Gud förmår. Jag har många gånger tänkt på det. Det var 7 bröd och några små fiskar. När den där mannen kom och sa det, Gud har sagt jag ska bli er nya föreståndare. Ja. Jag höll på att säga, räkna inte bort Gud för tidigt. Nej, utan räkna med Gud. För nu har vi berättelser i Bibeln som vill styrka det här. Och nu har ni ju kommit fram till att Henry Holmberg, han är här idag för att uppmuntra er. Herrens ande har sagt att han ska uppmuntra er här i Landskrona idag. Det var väl gott det, eller hur? Då har jag en första berättelse i Bibeln. Vi behöver inte slå upp den, den är så välkänd för oss. Men du har då ett Israel som nu under 430 år har varit i Egypten. Och en stor tid av det är de slavar. Ni kan stå den, eller hur? Och denna mannen Mose, som en gång var på väg att bli faraon i det egyptiska riket. Han var ju faraos dotterson adopterad. Eller hur? Mm. Tänk att det kan gå så galet för en människa som det gick för Mose, mänskligt sett. Det står ju i min bibel så här, att han vid ett tillfälle gick ut på markerna. Han skulle hälsa på folket i Gosen, alltså sitt folk hebreerna. Och då fick han se en egyptisk fogde som slog en hebreisk man, och då rann sinnet över på Mose. Så han dräpte egyptien. Och det är ju förmärkligt. Vet ni vad Bibeln säger om denna mannen Mose, som är så häftig i sinnelaget så han bara slår ihjäl en människa? Det står så här: han blev den saktmodigaste människa på jorden. Så går det när man går i Guds skola. Men det började med ett hetsigt humör. Han dräpte en egyptier. Men, står det i Bibeln, han tänkte: nu kommer mitt folk, hebreerna, att förstå att jag är sänd som deras befriare. Kallelsen fanns hos Mose. Men folket förstod inte det, utan det slutade med landsflykt. Och Mose, han får fly för sitt liv och lämna Egypten och sin fostermor, den egyptiska prinsessan, och lämna allting och bara fly därifrån. 40 år går. 40 år är en ganska lång tid av en människas liv. Det är halva livet för de flesta. Och han befinner sig där långt borta i främmande land. Han har träffat på en Jetro, hette han, och gift sig med en av döttrarna till den mannen. Kan du se det? Mose går där ut i markerna och vaktar kreatur. Och det är inte hans egna, det är svärfars kreatur. Och lägger du nu till att för en egyptier var det absolut skötsel, då ser du var Mose har hamnat någonstans, eller hur? Han som skulle ha kunnat sitta på påfågelstronen i Egypten och vara faraon och härska över helt folk med en gyllene spira i handen. Är du med nu? Han går ut i markerna och vaktar kreatur med en träkäpp i handen. Och kreaturen är inte hans egna, det är svärfars kreatur. Nog är hans liv ett misslyckande, eller? Och jag är helt säker på att Mose, han har inte några drömmar längre. Och så en dag kommer Gud in i bilden, och busken brinner i öknen. Du kan berättelsen. Och Mose, han blir förundrad, för busken brinner och brinner inte upp. Nog har han sett många buskar brinna i öknen efter åskväder och så. Men de brukar brinna upp, men den här busken brinner inte upp, den fortsätter brinna. Och när Mose kommer där, då talar Gud: dra skon av dina fötter, platsen där du står är helig mark. Och så börjar Gud tala: Mose, nu är tiden inne. Nu ska vi befria Israel. Och nu vill jag fråga er här idag: har Gud tidtabeller? Hörde jag någon som sa nej? Säg ja istället, för Gud har tidtabeller. I ett möte så frågade jag så här, precis som jag gjorde nu, lite försåtligt. Jag frågade: har Gud tidtabeller? Det var en kvinna, hon var väldigt salig och glad, så hon ropade högt: nej, nej, Gud har inga tidtabeller. Och jag tänkte för mig själv: hon missar bussen varje gång. För Gud har tidtabeller. Därför står det i min bibel så här: när tiden var inne sände Gud sin son. Så visst, Gud har sin egen tidtabell. Nu talade Gud till Mose och så sa han: nu är tiden inne. Och då har du en man som inte tror på sig själv längre. Han värjer sig och han vill säga: Gud, det är alldeles för sent. Han kunde ha sagt det vad Gud visste: nu har jag gått 40 år redan, och jag går här nu i öknarna, och jag går här på dessa betesmarker och vaktar svärfars kreatur. Gud, alldeles för sent för min del. Och nu kommer något väldigt intressant. Plötsligt säger Gud: Mose, vad har du i handen? en stav. Tänk om Mose nu kunde ha sagt: jag har den gyllene härskarspiran i handen. Jag är faraon. Jag har en maktposition. Men nu fick han säga: en stav. Det är allt jag har. Den luktar kodynga. Och Gud sa: kasta staven på marken. Och Mose slänger iväg den. Då blev det en orm. Tills Gud sa: ta den i stjärten. Och när han tar den i stjärten, så blev det en stav igen. Och Gud sa: jag kommer vara med dig. Och när du läser storyn där, så ser du hur den staven i Mose hand, det mest förunderliga sker. Och det här är liksom Guds handlingsprogram. Vad har du i handen? Kanske du tänkte liksom Mose: en stav. Och den är dessutom symbolisk för hela mitt misslyckade liv. Istället för en gyllene spira har jag en stav. Och så säger Gud: vi tar hand om det där. Och vet du, från det ögonblicket i Bibeln så står det inte längre Moses stav, utan det står Guds stav i Mose hand. Varför det? Gud hade gett det. Gud hade tagit det när Mose gav det. Och staven var nu Guds hand, Guds stav i Mose hand. Jag tycker om det. Gud frågar inte efter det vi inte är. Han frågar efter vad vi är. Han frågar inte efter det du inte har. Så gör vi i väckelsemöten när vi ber för folk. Då frågar vi dem så här: vad fattas dig? Vad vill du ha? Men när Gud är offerdig, så frågar han istället: vad har du för någonting? Var det inte det som hände när profeten, jag har en berättelse i Bibeln som är helt underbar, i andra konungaboken, som jag kan påminna om. En kvinna som var hustru till profetlärjungarna, står det, ropade till Elisa: min man har dött och nu kommer fordringsägarna och tar mina söner. Ni kan hela storyn, eller hur? Och då kommer profeten till henne och då ställer han frågan: vad har du i huset? Väldigt intressant. Han frågar inte: vad fattas i huset? Nej, han frågar inte: vad är det som saknas här då? Men han frågar: vad har du i huset? Och då säger hon: din tjänarinna, hon har bara lite mjöl och lite olja. Känner du igen det här? Har bara. Jag har bara. Och så blir vi väldigt ödmjuka. Det lilla jag, vet du, jag har bara, jag är oansenlig. Jag, känner du igen det? Ja. Så många gånger jag har varit där och du har varit där. Jag har bara. Men nu frågar Gud efter vad vi är och vad vi har. Och så frågar han: vill du överlämna det åt mig? Och den här kvinnan, när hon har sagt detta, din tjänarinna har bara, då blev det fart på profeten och så sa han: skicka pojkarna ut och låna kärl hos grannarna och alla husets kärl, så mycket ni bara får tag i. Och du kan resten, den här lilla oljeflaskan, och det bara flödade olja och det flödade olja så länge det fanns stora kärl. Hon hade kunnat få en oljeförmögenhet och blivit en oljeshejk om hon hade haft kärl till det. För så länge det fanns stomma kärl så bara flödade olja igen. Men det börjar med frågan: vad har du? Tänk om Herren idag ställer den där frågan till dig och mig här. Och så liksom avväpnar han oss total. Och så säger han: vad är det du har? Det är det jag vill ha. Det är det jag frågar efter. Och det med utgångsläge lägger jag min välsignelse till. Käre gode frälsare, lille vackra David. Ja, vi brukar ju tycka om att måla ut David som, och det står ju faktiskt i Bibeln att han var ung och skön pojke var han. Har du tänkt på att David, han var uträknad av alla, ingen räknade med honom. Så den gången när profeten kom till Isais hus för att en av sönerna skulle smörjas till konung, då var alla sönerna på plats utom David. Varför det? Man räknade inte med honom. Han var uträknad. Så till sist när profeten hade stått där med det där oljehornet som han skulle tömma över den som skulle smörjas till konung, och den ena av sönerna efter den andra går fram och Gud sa: du, säg inte till det yttre nu, jag frågar efter hjärtat. För Samuel, han var beredd att börja smörja en av sönerna. Han var lite längre än de andra, han hette Elihu. Och han såg liksom konungslig ut på något sätt, reslig och sådär, va? Så Samuel, han började tumma redan på korken till oljeflaska. Men då sa Herren: nej, nu ser du till det yttre. Ja, Herren ser till hjärtat, det är inte han. Och så passerar de den ena efter den andra av Isais söner. Och det blir inte grönt ljus för profeten, så han frågar: var det alla dina söner? Nej, vi har ju förstås lille David, men han är ute och vaktar fåren på markerna. Ingen har räknat med honom. Men Gud räknar med honom. Ja. Hämta hem honom, och i kretsen av bröder och far och mor så får profeten smörja David med den där helt konstfärdiga oljan. Och det står: från den stunden begynte Herrens ande att verka i David. Han som var uträknad, det var han som blev den smorde i Israel. Halleluja. Nu ska vi snart sluta den här predikan här. Ni tycker jag har hållit på alldeles tillräckligt länge redan. Ja. Har ni också stött på det här ordet i andra Korinthierbrevet 4 och 7? Vi är det till varandra till sist så här. Står det andra Korinthierbrevet 4 och 7? I lerkärl. Finns det inte bättre material, tro? Finns det inte guldkärl? Eller silverkärl? Det fanns det den tiden. Lera, det ger bismak åt innehållet. Ett lerkärl, det går lätt sönder. Ibland tänker jag: men Gud, varför tar du risken? Och gör det igen och igen och lägger ner skatter i lerkärl. Jo, det står så: denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Hör du? Om Mose hade haft en gyllene spira i handen och Israel hade fått lämna Egypten, då hade inte Gud blivit ärad. Då hade det varit fursten faraonen som hade sagt sitt. Men för att Mose fick ge en stav, herdestav, och lämna den över till Gud, så blev det Guds mirakel och Gud blev ärad. Paulus, han sa det vid ett tillfälle: det var inte så många visa bland oss och er. Inte så många förnämlig släkt. De fanns där, men de var få. Men människor som, ja, det som var svagt, det utvalde Gud. Det som var ringa utvalde Gud. Ja, säger Paulus, till och med det som ingenting är, det utvalde Gud. För att det som någonting är skulle komma på skam. För Gud verkar vara äregirig. Och han alena ska ha äran. Nu, mina vänner, ska vi gå i bön till Herren. Och jag hoppas jag har talat in i ditt hjärta. Du är värdefull. Paulus, han sa det en gång till Timoteus. Han sa: låt ingen se ner på dig. Nej, du är värdefull. Och Gud behöver dig. Jämför dig aldrig med någon annan. Just du är så unik och Gud behöver dig i din speciella gåva och den tjänst han har gett dig. I Jesu namn. Far, nu tackar jag dig för ordet som alltfort är levande för våra hjärtan, Herre. Jag tackar dig. Herre, rör vi oss. Tack för din gode heliga ande. Jesus, jag prisar dig. Tack frälsare, jag lovar dig. Halleluja. Tack Jesus.